Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till 13:e delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Thomas Sjödin kommer tala om de strategiska städerna, del 1. Så här säger Thomas inför predikan. Det är på Areopagen i Aten Paulus för första gången tar sin förkunnelse utanför synagogan till de offentliga samtalsplatser där evangeliet egentligen gör sig allra bäst. Det kristna budskapet möter de strömningar som finns i tiden. Det utmanar, det oroar och det tillför något annat än teorier. En livsförvandlande kraft.
Det verkar som att när Paulus kom till en plats så uppstod det antingen väckelse eller upplopp. Och ibland uppstod båda dera samtidigt. Nu lägger fartyget till i den stora hamnen i Piraeus som ligger några kilometer utanför Aten. Och som med tiden blev sammanvuxen med stan. Jag tror aldrig att jag kommer att glömma den där morgonen när färjan ifrån Brindisi i Italien efter en natt till havs äntligen började närma sig Greklands kust. Jag var 20 år gammal. Vi tågluffade runt i Europa, jag och några kamrater. Och så såg vi nu den här grekiska kustlinjen i det här morgondiset. Det är något symboliskt väldigt starkt med att färdas över ett hav. Alltså att lägga ut och att anlöpa. Det enda hav jag har korsat på det sättet är just Medelhavet. Och när vi vaknade den där morgonen så var det outhärdligt varmt i våra fjällräven sovsäckar. Jag minns fortfarande dofterna. Alltså inte från sovsäcken, ska jag säga tydligt, utan från havet. Jag minns dofterna från kaffemaskinerna i serveringen där nere. Och hur exotiskt vi tyckte att det var att det följde tumlare efter fartyget där vi åkte. Vi var på väg mot Aten och äventyret hade bara börjat. Just den här känslan har kommit tillbaka till mig när jag har levt med den här texten ett par veckor nu. Apostlärningarna är ju reseskildring på väldigt hög nivå. Och nu kommer Paulus sjövägen norrifrån till Aten. Han gör det tillsammans med några av de troende från Berea. De har eskorterat honom dit. Sällskapet reser tillbaka. De återvänder med vändande post för att hämta Silas och Timoteus. Paulus har skickat bud efter sitt team. Kom så fort ni kan, har han sagt. Man tror att det här är första gången Paulus har chansen att komma till den här mytomspunna staden som han har hört om sedan han var barn. Men han hade nog inte tänkt den entrén riktigt så här. Alltså tumultet i Berea gör att teamet splittras en tid och nu hamnar han ensam här. Det hakar liksom upp sig i missionsmaskineriet och det uppstår här en icke önskad paus. Jag skulle önska att du ser den här bilden, jag ska dröja nästan bara vid den. En ensam man i det som då räknades som världens kulturella centrum. Staden som skapat Sokrates, Platon, Aristoteles och så vidare. En ensam människa med bara ett enda för ögonen, och det är att budskapet om den uppståndne och levande Jesus ska ut till jordens yttersta hörn. Och nu är han här. Så hur reagerar han på det läget? Och hur ska vi reagera i en värld som allt mer präglas av en icke-kristen kultur? Här finns mycket att lära. Och på köpet så får vi en fantastisk lektion i konsten att dela sin tro. Jag kommer snart till det. Jag ska kommentera 4 saker ifrån den här berättelsen. Vad han ser, vad han känner, vad han gör och vad han säger. Börja med vad han ser. Jag tror inte att man ska tänka så här, att nu kommer liksom den store aposteln till en vid den tiden relativt liten stad och liksom intar det här stället. Ingenting talar för det. Snarare framträder bilden av en ensam troende människa i en stad som inte väntar honom med någon blåsorkester, utan som bara egentligen möter honom med en enda sak, och det är en kompakt mur av avguderi. Det är vad han möter. Paulus flanerar omkring några dagar i den stad som hade sin glansperiod kanske 500 år tidigare, men som ju ändå måste ha varit spektakulär. Tänk bara på att där står Akropolis i sin prakt, Parthenon står där, en fantastisk stad att turista i. Men vad ser Paulus? Ja, han ser faktiskt inte det. Han ser en stad som är indränkt i avguderi. Det sägs att Aten vid den här tiden hade fler avgudabilder än hela Grekland sammanräknat. Att det fanns mer än 3000 avgudastatyer och altare förutom de som fanns i vart och vartannat hem. Stan var som ett enda stort avgudaaltare. Det fanns enligt utsagor, det var enligt utsagor lättare att hitta en gud än en människa i Aten. Det finns ett ord i den här skildringen som inte förekommer någon annanstans i Nya testamentet än här. En del bibelkommentatorer menar att det här ordet heller inte kan hittas i samtida grekisk litteratur. Kateidolos. Ett ord som skulle betyda att stan inte bara var fylld av avgudar, utan att stan var under avgudarna. Alltså under ett slags andligt betryck på grund av detta. Det är det Paulus ser. Han verkar inte låta sig förtjusas av Atens alla altaren eller offerplatsernas skönhet. Han ser igenom det. Han ser hur människans djupaste längtan här utnyttjas maximalt på en religiös marknad som inte sätter människor fria. Det blänker om Aten. Men Paulus ser igenom det som blänker och vet att allt är inte Gud som glimmar. Vad han känner. Det växer uppenbarligen en väldigt stark känsla inom Paulus när han går här och beskådar allt. Jag citerar. Han blev upprörd i sitt innersta. Någon översättning säger: han blev upprörd i sin ande. Och det är ett starkt ord som använder här. Det där upprörd är djupast sett en medicinsk term som ligger väldigt nära det vi säger. Alltså, Paulus fick ett anfall i Aten. Så kan man översätta det. Det används en gång till, det där ordet. Och det är i första Korinthierbrevet 13 om kärleken, där det står att kärleken brusar inte upp. Men här är det som om Paulus blir provocerad och lite stridslysten. Han vet ju själv, och märk, vad mötet med den levande guden har gjort i hans eget liv. Han vet ju själv hur han på Damaskusvägen mötte ljuset. Det där fullständigt förvandlade ljuset som vände hans sinne, hans livsinriktning, hans motiv. Faktiskt allting i hans liv. Och så detta krimskrams som gör människor till slavar under gudar som är så veka att de ska betjänas och lyftas och liksom pysslas om, bäras. Det är en helig vrede som Paulus upptänts av. En vrede som är ett uttryck för kärleken till evangeliet, men främst kärleken till alla de människor som han nu är omgivna av. Den upprördheten vänder Paulus nu till någonting konstruktivt. Alltså han får kraft att stiga ur turistkläderna och skrida till handling. Vad han gör. Först, jag har försökt att sätta mig in så ärligt jag har kunnat den här veckan i den här texten. Försökt sätta mig in i Paulus läge och tänkt så här, vad skulle jag ha gjort? På riktigt. Det är ju så lätt att vara stursk när man är i ett sammanhang där man är trygg, i sin egen grupp, bland likasinnade, vänligt inställda människor som liksom hejar på en. Och jag hade nog med handen på hjärtat, så tror jag att jag hade tagit på mig turistlooken och försökt smälta in i stan tillfälligt, alltså i väntan på förstärkning. Jag befarar att jag hade legat lågt, väldigt lågt, tills teamet hade anlöpt. Tyvärr tror jag det. Vad gör Paulus? Ja, han gör ju det motsatta. Han använder sin upprördhet som en kraft att tillföra ljus, sanning och en slags kärlekens moteld. Lägg märke till att han går inte omkring i Aten och ojar sig. Han går omkring i Aten och oroar sig. Och skillnaden mellan dem är stor. Att gå omkring och klaga på att världen ser ut som den gör, det förändrar ingenting. Klagokören, det är den minst behövda kören i Guds rike. Men han kan inte stillatigande se på. Han är förvisso ensam. Men han är också ett sändebud ifrån kraftens, upprättelsens och livsförvandlingens Gud. Just den här bilden har fastnat hos mig. Se den igen. En ensam man i världens intellektuella och andliga centrum, i ett virvar av livsåskådningar, omgiven av skarpa hjärnor och under tyngden av andligt betryck och avguderi. En ensam människa som ställer sig där, och så gör han det enda raka. Han berättar om Jesus och om uppståndelsen från de döda. Den där bilden säger en hel del om Paulus som människa. Men skulle man fokusera på det, alltså på att han är modig eller vältalig eller intellektuell, så tror jag att man skjuter över målet. Det som är i ögonfallande här och hoppingivande, det är ju vad händelsen berättar om det kristna evangeliets sprängkraft. Alltså, vad gör det med en människa att bli pånyttfödd? Vilka krafter sätts i rörelse i en människa då? Det är bokstavligt Paulus mot världen. Han vet vad det här kostar nu. Han har inte varit Jesu efterföljare i särskilt många år. Han är relativt ny i tron. Han har redan suttit i fängelse i Filippi. Han har flytt ut ur Thessaloniki under skydd av mörkret. Han har jagats av en uppäggad mobb i Berea. Och vad gör han nu? Ensam. Jo, han går till attack. Han går till attack. Men han gör det utifrån det som är deras strategi. Alltså, han börjar i synagogan, tar sen steget ut i offentligheten och talar på torget eller agoran, platsen där den intellektuella överklassen i stan nu möts för att diskutera. Där mötes man jämt. Det är relativt järvt av en tältmakare från Tarsus att våga ställa sig där. Han kunde ju med hänvisning till att stödtrupperna blivit lite försenade ha tagit det passivt, som vi säger nu för tiden. Men han gör inte det. Han kliver ut på agoran som inte var ett torg i klassisk bemärkelse med torghandel och knallar. Inte ett torg likt Blomtorget i Rom, utan en plats där man möts för att utväxla nyheter och tankar, diskutera allt det som rör sig i luften. De som bodde och turistade där, läste Ingela, de ägnade, citat, all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Det är ju inte helt olikt vårt neurotiska uppdaterande. Jag får en känsla av att det är på agoran, torget, som Paulus trivs allra bäst. Han talade varje dag med de som uppehöll sig där, står det. Det finns någonting i språket som säger att det råkar vara de som är där då. Alltså han samlar inte ihop folk i något massmöte, utan han tar de som står närmast eller sitter närmast, och så kastar han sig in i det samtal som pågår. Han har samma resurser att tillgå som vi har idag. Inget annat. En 2000 år nu gammal berättelse om Jesus och den helige andes kraft. Och mothuggen låter inte vänta på sig. Vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? 1917 års översättning använder ordet den där pratmakaren. Och en del engelska översättningar har ordet babbler, alltså babblare. Ordet i botten, sperma logos, översätts ordagrant, fröpickare. Alltså, Paulus liknas vid en liten onyttig fågel som har skuttat omkring här och pickat upp små frön. Och ordet var tydligen så här atensk slang som användes som tiggare, som åt det man hittade lite här och där. Men också, och detta är viktigt, om de självutnämnda lärare som egentligen inte hade några egna, eget förankrade tankar eller idéer att komma med, utan plockade lite här och lite där och saluförde det som upphöjda tankar. Sådana fanns det gott om i Aten. Det behövdes inte en till babblare. Men Paulus har inte plockat upp ett frö. Paulus är ett frö. Efter den förföljelse som utbröt i och med Stefanos, som stenades, så står det att de troende blev kringspridda som säd. Han är fruktansvärt upprörd. Han får ett anfall, men han är också ofattbart lugn, eller kanske ska man säga överlåten. Han är sitt budskap. Och den som är sitt budskap behöver inte spänna sig eller göra sig till. Det enda som texten uttryckligen säger att han pratar om på torget, det är Jesus och uppståndelsen. Inget annat. Jesus och uppståndelsen. Jag tror att det här är en av de stora utmaningarna för oss. Här bränner den här historien till för mig. Alltså, att dela sin tro är inte att babbla. Förkunnelse handlar snarare om, och då tänker jag förkunnelsen man och man emellan, handlar om att lyssna noga, fördjupa samtal, föra in evangeliet, vara noga med att följa upp. Förkunnelse är inte främst, eller ens bara det jag gör just nu, alltså någon slags monolog. Utan förkunnelse är ju allas våra dagliga, vardagliga samtal om livet, andliga ting, vägen till Jesus, pånyttfödelsens under. Det kräver finkänslighet och ett inre lyssnande. Och där Gud har planterat oss med våra liv, så är det så fruktbart att se det så. Han har planterat oss där som frön. Jag tänker ibland på, vi pratade om det för någon dag sedan, min Lotta och jag, när vi var unga och åkte på arbetsveckor. till Halmstad eller någon annan, någon turistort någonstans. Så drog vi så här kilometerlånga elkablar. Och så satte vi upp ljudanläggningar på badstränder där folk låg och solade och läste böcker och åt potatissallad och rostbiff i goda ro. Och så tryckte vi på on och så liksom så här pang, så drog vi igång med min Jesus lever, därför vill jag leva. Så sanden yrde och barnen skrek. Och frimodigt var det så det räcker till. Men särskilt inkännande kanske det inte var. Och i efterhand tänker jag, jag tror vi nådde någon. Kanske var någon som behövde min Jesus lever rätt ner i potatissalladen den gången. Men oändligt mycket mer utmanande än det. Det är ju att göra precis det. Där vi alla har våra liv. Nämligen i ett nära samtal med ditt eget språk. På ditt sätt. Med de människor som råkade bli ditt liv. Lyssna. Försöka förstå. Ge evangeliet vidare på ett sätt som skapar förtroende. Inte stressa på, utan vila i kraften av evangeliet, av dess verkan. Och där på torget, Agoran, så händer ju något väldigt intressant. Och det är att Paulus lär känna, står det i någon översättning, epikurier och stoiker, filosofer, framträdande filosofer. Och de samtalar han med. Epikurierna hade mottot lycka, njutning till varje pris. Stoikerna strävade mot det motsatta, mot självbehärskning, sinneslugn, jämnmod, på gränsen till apati. Men Paulus byter inte ämne här. Han fortsätter att prata om Jesus. Han fortsätter att prata om uppståndelsen. Men han gör det nu på ett språk som kan utmana dem. Och det är, märk väl, det är de filosoferna som sen tar honom till det som är svårt att överblicka betydelsen av, nämligen till rådet på Areopagen. Något som ju måste ha varit ett oändligt viktigt strategiskt drag. Och igen, här ser vi ju den helige ande som den store strategen, och nu förs ett frö av Kristus och av uppståndelsen in i själva högkvarteret för det som är filosofiska och religiösa skolor faktiskt då i den här världen. Märk mönstret. Vittnar du om evangeliet där Gud har ställt dig i det som blev din vardag, ditt liv? Vittnar du där om det så skulle vara ett fängelse? Så har evangeliet kraft i sig. Och det vittnesbördet kan nå vidare dit vi aldrig anar. Till sist vad han säger. Ja, innan Paulus vet ordet av så är han ju förd upp på klippan till Areopagen som var stans ledande råd. En domstol, en form av religiös jury. En förhållandevis liten grupp tror man, 24 män, 24 personer, men med ett enormt inflytande. Alltså det som fick fäste där, det var snart i varmans hem. Märk att han fortfarande är ensam. Jag tror att det är ganska bra att han är det. Evangeliet trivs bäst i underläge. Evangeliet mår bäst av att stå fritt ifrån makten. Evangeliet är bäst som svar på en fråga. Evangeliet har någonting väsentligt att säga in i de strömningar som finns i tiden, också i vår tid. Och här får han nu hålla ett längre sammanhållet tal. Och vilket tal han håller. Han inleder med det han har sett. Att han har funnit ett altare med inskriptionen åt en okänd Gud. Och så fyller han detta okända med innehåll. Han gör det känt, precis som Gud har gjort sig känt i Jesus. Så gör han innehållet i deras tro på något okänt nu plötsligt känt. Det är ett fantastiskt tal som där han först berömmer deras religiösa iver och noggrannhet. Sen tar han sats i skapelsen och så klargör han på några korta drag så här. Skillnaden mellan de gudar som bara kräver, de som ska bli betjänade och lyfta. Skillnaden på dem och den Gud som Paulus säger själv ger liv och anda och allt. Vilken skola detta är. Hans citat kommer från dåtida kända skalder, tänkare. Alltså han börjar i deras begreppsvärld. Han slutar inte där, han börjar där och så ljusbombar han dem med förvandlande, uppbyggande evangelium. Han talar ett annat språk här än vad han gör med sina judiska landsmän. Han vänder inte kappan efter vinden, men han talar på ett sätt som bygger broar, inte murar. Han tillför kunskap till den längtan de bär. Och så utmanar han dem att ta kunskap, ta ansvar för den kunskap de nu har fått. Vilken skola. Och resultatet, vad blir det? Ja, resultatet är att han snart inte är ensam längre. Några gjorde sig lustiga, står det. Det får man liksom ta. Men några, i den 34:e versen, där Ingela slutade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysus, som var medlem av Areopagen, och en kvinna vars namn var Damaris, och några till. Den där Dionysus, eller vad han nu heter, var en av dem som satt i rådet. Senator i Atens högsta domstol. Och en tradition säger att han blev den första församlingsföreståndaren i Aten. Vi vet ju inte mycket om den församlingen. Paulus skriver av någon anledning aldrig något brev till dem. Men det slutar inte där. Den här historien slutar ju så oväntat. Det slutar med ett namn till. Damaris. Det här är enda gången hon nämns i Bibeln. Åh, vad jag skulle vilja veta. Vem var hon? Hon som uppenbarligen öppnade sitt hjärta. Hon som fanns där och runt henne ganska snart några till. Och så landar jag i att tänka att hon kanske är vi. Vi alla. Det är så vackert och hoppfullt att denna skildring, som ju i alla de andra städerna i stort sett slutar med att församlingar grundas, att den här berättelsen slutar med en enda kvinnas namn, Damaris. Jag tror att man utan att göra våld på den här texten kan sätta in sitt eget namn där. Vi som har fått samma uppdrag där Gud har ställt oss. Du som är ett frö. Du som är en del av Guds geniala plan att ta evangelium in till den miljö som du är mest skickad att verka i. Som ett vittne. Det är inte vi som ska göra det, tack och lov. Vi ska bara öppna oss för evangeliets kraft. Vi ska bara låta det här fröet laddas med liv. Och sen kan vi vila i att Gud använder oss på det sätt Gud vill använda oss. Amen. Vi ber. Herre, tack för att vi får vara idag på helig mark. Vi är inför ditt ansikte. Vi är inför din goda blick. Och Herre, jag ber att vi än en gång skulle få laddas av evangeliets kraft. Vi har ingenting annat att ta till, Herre, idag heller än ditt namn, berättelsen om ditt liv, din död, din uppståndelse. Men låt oss finna vila i Gud, att det räcker. Att det räcker så gott. Och så blir det frö i vår närmaste gemenskap som du vill att vi ska vara. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Kristoffer Örvall om de strategiska städerna, del 2. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.